bidrar svensk familjepolitik till skilsmässor? Varför är det så tyst kring avslöjandena om att aborterade fosters kroppsdelar har sålts i USA? Och hur rädd ska man vara för att drabbas av skjutningar och sprängningar? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också diskutera ifall forskare har hittat staden Sodom och ifall Gud straffar städer idag. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist.
Tack.
Ja, vi ska börja med att prata om familjepolitik. Nyligen så meddelade Socialdemokraterna att de tänker göra verklighet av den här familjeveckan som innebär att föräldrar ska få några extra dagars ledighet tillsammans med sina barn. Och nyligen så meddelade också Centerpartiet att de vill skära i föräldraledigheten. Nu ryter opinionsbildaren Ivar Arp ifrån mot svensk familjepolitik. Han menar att politiken länge har varit fientlig mot föräldrar som vill vara hemma själva med sina barn. Och en familjevecka blir bara som lite plåster på såren som inte gör så stor skillnad. Han har tidigare berättat att hans familj själva har valt att vara hemma med sina barn, men han menar att det inte är helt lätt ekonomiskt. Han är dels kritisk till Socialdemokraternas politik som bland annat vill att allt fler barn ska börja förskola tidigt, men han är också kritisk till högerns politik som han menar prioriterar samhällsekonomin framför barnens bästa. Medan bruttonationalprodukten växer så lämnas gråtande barn på dagis, menar han. Vad säger du om det här? Är svensk familjepolitik skadlig för barn?
Alltså, man kan väl i alla fall säga att det har gått emot en utveckling som inte är bäst för barnen, utan det har funnits andra tankegångar av, som jag ser från socialdemokratiskt håll, ideologiska perspektiv där man har valt att steg för steg frånta familjen eller föräldrarna makten och inflytande över barnet, så att de stegvis har kommit in i, så att säga, under annat inflytande. Det tycker nog ändå man måste se, va? Det kan man ju göra då genom kanske ha en strävan efter att alla barn ska vara i förskolan. Eller med ekonomiska styrmedel.
Va? Men är det inte bra att barnens mammor blir mer självständiga?
Jo, men man måste skilja på två saker. Det ena är att självklart så ska man och kvinna ha samma möjligheter. Så att man kan ha en likhet i möjligheterna. Men utslagen, det måste föräldrarna själv bestämma. Jag tror ju, vi har haft ett samtal förut om att biologi betyder någonting. Jag tror faktiskt att det betyder mer än ideologiska tänk. Och det kan hända att statistiskt sett mödrar hellre hemma i början. Jag menar, amning till exempel är ju självklart så. Så att när man har en ideologi som säger att utfallet måste vara 50-50, då hamnar man fel. Alltså, däremot ska möjligheterna vara likartade, självklart. Men här har man en ideologi, va, som leder fel. Det är inte det barnets bästa.
Varför är det inte bra för barnen att börja tidigt på förskola, tror du?
Därför att barn by nature, av naturen själv, är ämnade att vara nära sina föräldrar. Där skapas tryggheten, där skapas de första socialiseringsprocesserna. Det är utan tvekan så. Och att föräldrarna, närhet till föräldrarna, det är nummer ett för barn. Framförallt upp till 3 års ålder.
Ivar Arpi menar ju att svensk familjepolitik till och med kan leda till skilsmässor. För han menar att när båda föräldrarna pressas att arbeta så sliter det på förhållandet man väl är hemma. Och samtidigt har man inte tid att bygga stabila relationer. Vad tror du om det?
Men det är ju ekonomisk press idag. Det är ju, som han säger då, Ivar här, att det är svårt att klara sig på en lön. Det är ytterst svårt. Ytterst rika människor kanske kan det, va? Men oss vanliga kan ju inte det.
Men sliter det på förhållandet?
Ja, men det gör ju det. Det blir ju stress och det blir press. Och det blir brist på kommunikation. Och i slutändan leder ju det, alltså inte alltid självklart, men det är bidragande orsak till skilsmässor. Och i skilsmässor är det barnen som betalar det största priset. I stort sett alltid.
Vad tror du är de viktigaste faktorerna för att ge sina barn en bra uppväxt och bygga en bra relation?
3 faktorer. Tid. 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 Och det är inte detta med att kvalitet, vi ska ha kort tid med kvalitet, nej. Kvantitet, det är kvalitet. Så tid.
Ja, vi ska byta ämne. Och då handlar det om att en hälsomyndighet i USA, Food and Drug Administration, under president Obamas tid köpte kroppsdelar och vävnad från aborterade foster för att använda i forskning på möss. Mailkonversationer och kontrakt visar bland annat en prislista där det står att en skallet från ett foster i vecka 8-24 kostade $515. Och det finns också en kravlista från myndigheten där det bland annat står att de här vävnaderna ska vara färska och inte frysta. Den här myndigheten förnekar inte att de har gjort det här, men de säger att det inte har skett sedan 2018. Och de säger också att det var nödvändigt för att kunna säkerställa att mediciner och vaccin var säkra. Vad säger du om det här?
Alltså jag tror jag säger som de flesta sunda människor säger, det är horribelt. Alltså det är ju fullkomligt horribelt alltså, att hålla på och resonera så här. Alltså, det får en ju tänka på nazisterna som använde sig av judiskt tandguld, va? Alltså, där det fanns ett visst värde i avrättade judar i det här fallet. Det är absurt. Det är absurt att överhuvudtaget förekommer en sån här handel med aborterade, i mitt fall som jag ser det, barn. Va?
Mm. Men det är inte bra att foster som väl aborteras ändå kommer till någon nytta?
Nej, det är verkligen inte bra, utan det är verkligen ett avhumaniserande av en människa i vardande. Det är det minsta vi kan definiera det hela i alla fall. Så att nej, det där är ett uttryck för en människosyn som är skrämmande. Va? Och utifrån ett troende perspektiv, ett kristet och judekristet perspektiv, så är det ju definitivt upprörande att det överhuvudtaget har pågått detta.
Mm. Det här är inte det första avslöjandet av det här slaget. 2015 kom det uppgifter om att den stora abortorganisationen Planned Parenthood skulle ägna sig åt detta. Det var då hemliga videoinspelningar med en av organisationens chefer som visade hur hon pratade om hur man skulle få ut olika kroppsdelar från fostret intakt och olika prisuppgifter för olika delar. Efterhand sen så sa de att prisuppgifterna som diskuterades i själva verket gällde omkostnader som frakt och att de inte alls ägnade sig åt någon fosterhandel som då är olagligt. Hur som helst så var det väldigt tyst om det här i medier, framförallt i svenska medier. Och inte heller nu har det hörts någonting om det här. Varför tror du att det är så?
Därför att det finns en logik i det här. Om det nu är så att ett foster bara är ett värdelöst livmodersinnehåll som man ju kan abortera. Om det är så, ja men då finns ju en logik i en blindtarm kan man väl använda till annat om det kommer till nytta. Men någonstans känner vi ju inom oss, det här är ju mer än det. Och jag tror ju att det är ett barn, va? Och även nu, jag vet att det finns stora frågeställningar och svåra när det gäller hela abortfrågeställningen, men alltså någonstans inom oss känner vi att det är fel det vi håller på med, hela abortindustrin. Och här kommer ett brutalt konsekvens av detta då, i det här fallet. Folk reagerar på det och då väljer man tystnad, va? För att det är känsligt att överhuvudtaget prata om det i Sverige. Vilket är beklagligt, va? För är det någonting vi behöver prata om, är det ju svåra frågor.
Ja, vi ska byta ämne. Och då handlar det om den här stora explosionen som drabbade ett bostadshus i Göteborg i veckan. Människor fick i princip fly i pyjamas, 16 personer fördes till sjukhus och 140 lägenheter evakuerades. Orsaken till den här sprängningen är inte klarlagd än, men man tror att det kan röra sig om ett bombdåd. Det finns också uppgifter om att en polis som hade vittnat i en rättegång ska bo i det här huset. Reaktionerna har husmet varit starka efter det här. Utländska medier rapporterat om saken. En analytiker med kurdiskt ursprung har berättat om att det påminner om hennes tid under kriget i Mellanöstern. Och många kritiserar politikerna som de menar har banat väg för den här situationen. Vad säger du om det här?
Alltså det är klart att någonting har ju hänt i Sverige de sista åren här, va? Och det finns många förklaringar, men en är väl någon form av att det har kommit in och bildas många gäng, heter det, kriminella gäng, utanförskap, brist på integration. Många, inte alla, men många har ju så att säga rötter i andra kulturer, andra sätt att tänka. Det är ju ett problem, va? Plus, alltså, den lukrativa...
Ja, varför skulle det innebära att man begår ett brott?
Alltså, det innebär ju att det finns ett utanförskap. Man har ju inte integrerats i samhället. Utan, och man ser också den enorma lukrativa marknaden som till exempel narkotika här. Va? Så att mycket tyder på att det här vet vi inte exakt vad det här handlar om, men det är ju krig mellan olika grupperingar. Så är det ju, va? Och kanske till och med så att i det här fallet, det vet vi inte, men det som är riktigt farligt, det är när de här allt mer kraftiga och potenta grupperna, för de har vapen, alltså de får mer utvecklade vapen, börjar rikta in sina attacker mot vittnen, mot poliser, mot åklagare och journalister. Och om det tillåts, då är vi på väg djupt ut i jättefarliga marker i Sverige. Därför då kommer det tystna. Och det kommer bli svårt att hitta åklagare och poliser om man riskerar sin egen familj. Är det med mig? Så att attackera att attackera blåljus, som man kan säga, det ska straffas jättehårt, menar jag. Vi behöver bättre lagstiftning och vi behöver skärpt syn på detta. Alltså. Men det räcker ju inte bara det. Jag tror vi behöver också ett andligt uppvaknande. Faktiskt.
Mm. Poliser och kriminologer menar att det blir allt större risk för vanligt folk att drabbas av det här våldet. Hur rädd ska man vara, tror du?
Alltså, jag tror inte det ligger i de här gängens intresse att hota den allmänheten faktiskt. Men det är klart att ju mer som skjuts och sprängs, ju mer tillfälliga offer kommer det att bli. Va? Men jag tror att det är mycket mer riktat mot varandra och mot de här myndigheternas personerna som jag nu nämnde om. Va? Och kanske journalister också. Då är vi på väg åt ett farligt håll. Alltså.
Ja, alla pratar ju nu om hårdare tag och det talas om övervakning, anonyma vittnen och så vidare. Mm. Tror du att det här kommer leda till ett ökat kontrollsamhälle som drabbar oss på det sättet?
Alltså, jag kan förstå alla de här resonemangen och det finns poänger i dem. Men det är ju också en baksida på allt. Och det är ju ökat kontroll. Va? Och i fel politikers händer så kan ju också kontrollen vara, vad tror du för någonting? Vad har du för uppfattning? Så att visst finns det faror med det, men det är ju det här dilemmat vi lever i. Va? Mm.
Ja, vi ska gå över till det sista ämnet. Mm. Och då handlar det både om historia och teologi. Mm. Det är nämligen så att arkeologer har hittat resterna efter en stad som de tror är 3600 år gammal och ser ut att ha utplånats i något som de tror är ett meteoritnedslag. Mm. Nu drar forskarna paralleller till Bibelns berättelse om Sodom och Gomorra eftersom den här platsen ligger precis i det området vid Döda havet i Jordanien där Bibeln beskriver att det här hände. Det var alltså en stad som Gud straffade på grund av dess stora synd.
Mm.
Vad tror du är det Sodom som de har hittat?
Det vet ju inte jag naturligtvis, men det kan ju väl vara så. Därför att vi berättar om att det var en stad som med eld och svavel faktiskt förstördes. Va? Det är ju intressant med arkeologi, va? För att steg för steg, bit för bit, ska vi säga spadtag på spadtag, så bekräftas efterhand väldigt många av Bibels berättelser faktiskt. Sen kanske inte alla arkeologer anser det, men man kan definitivt se att den ena pusselbiten efter andra börjar stämma och det är ju oerhört fascinerande. Då. Det mesta är inte uppgrävt än nämligen.
Kan Gud straffa städer idag då?
Alltså idag, man kan väl säga så här, det Gud har gjort är ju, han har gett en ordning som kallas som lagen om sådd och skörd. Och det innebär att sår man, det gäller det fysiska, alla bönder vet ju om det naturligtvis, men sår man i våld så får man skörda död, va? Så man i orättfärdiga ekonomiska system så får man skörda uppror och problematiker. De flesta stora riken har ju som imploderat, alltså gått sönder i moraliskt förfall. Så i det perspektivet så straffar ju Gud genom att han har lagt ordningar. Så att, och i Gamla testamentet, kan jag säga det så, ibland kan man ju läsa saker i Gamla testamentet. Man kan tycka att Gud straffar hit och dit. Det handlar mer om att Guds ordningar på sådd kommer skörd. Va?
Men här är det ju specifikt att Gud verkligen bestämmer att den ska straffas, inte bara en konsekvens av någonting.
Fast om du tänker dig att eld och en hand, eld är gott i sig, hand är gott i sig. Gud säger, ni ska inte ha handen på elden för de hör inte ihop. Och då säger människan, jag gör som jag vill. Och så lägger jag handen över elden. Då,
men det var inte de som tog handen på den här meteoriten, det var Gud som såg till att den kom, eller det här eldnedslaget.
Sen, det finns kanske djupare skeenden, men i botten, utifrån den här världsbild Bibeln beskriver, så har moralisk synd få fysiska konsekvenser. Även i naturfenomen. Va? Tänk så här. Gud visste att det var en meteorit på väg mot Sodom. Och han ville varna folket. I första Mosebok 18 står det till och med att Abraham ropade till Gud om nåd. Men han ville varna folket, men folket ville inte omvända sig. Och det blev en katastrof. Nineve däremot var ju en stad som omvände sig och blev räddad. Domen försköts. Så att Gud är god, men det finns ordningar som kan ge smärtsamma konsekvenser när man bryter dem.
Mm. Ja, vi får nog avsluta diskussionen.
Vi kan fortsätta diskussionen någon annan gång.
Jag har
inte
så mycket tid kvar.
Nej.
Tack så mycket för att du ville med, Sven. Och tack till er som har tittat. Roligt att ni ville vara med oss. Hoppas att ni vill se oss nästa vecka. Och hör gärna av er om ni har frågor som ni tycker att vi ska ta upp i programmet.